I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When people are happy with risk and embrace risk, then by definition, prices go high. When the cycle turns down, they generally sell at prices that are far too low.
This is not about getting more information. We live in a world where we have too much data.
I'm happy to report another stable quarter.
Hallå och välkomna till dagens avsnitt av Aktiesnack. Detta är en podd som görs i samarbete med kalkyl.se. Idag kommer vi prata om när Peter besökte Warren Buffett i Omaha. Men först då ska vi ta lite allmänt om börsläget och lite spaningar. Det har ju varit rätt hektisk vecka med börsen, Peter. Hur är din känsla just nu?
Ja, men jag är ganska optimistisk för att multiplarna har blivit väldigt låga. Och sen har man varit i Omaha också och blivit inspirerad av Buffett och Munger som har köpt aktier för 50 miljarder dollar. Så att härifrån känns det som att det skulle kunna bli en stockpickers market i alla fall framåt.
Ja, du som varit lite Buffett-specialist nu på sistone. Visst är det så att han har köpt mycket mer nu i år än vad han gjort de senaste åren egentligen?
Mm, precis. De hade väl en kassa på närmare 150 miljarder dollar inför 2022. Så nu i förra kvartalet så köpte de faktiskt equities för 50 miljarder. Så att de har verkligen tagit vara på det här. Det är ett klassiskt Berkshire move att köpa när sentimentet blir väldigt dåligt.
Ja, det är faktiskt en indikator som är ganska bra. Det mesta pekar ju neråt annars. Och jag håller med dig lite om att det har inte varit riktigt stockpickers market, för allting har bara sjunkit som en sten. Det har ju varit ett jävla minfält där ute.
Exakt, och då spelar det knappt någon roll vad du faktiskt äger, för att allt bara säljs helt enkelt. Men härifrån, när multiplarna är så pass låga, så känns det som att här kan man faktiskt hitta saker som på 2-3 års sikt kan bli väldigt, väldigt bra.
Ja, nej, men jag tror det är stockpickers market på något års sikt. Just nu så är det mer bara allting sjunker. Och det är det som skapar möjligheten för stockpickers market, att allting går ner, men vissa grejer borde inte gå ner, och då kan du hitta de grejerna.
Exakt så. Och då har ju också Buffett, som sagt, han är egentligen ingen marknadstajmare, men han är duktig på att köpa till billiga multiplar snarare. Så att det är väl ganska, som du säger, det är en ganska bra indikator. Nu har de tankat ordentligt med aktier.
Min tanke är så här, det kan nog bli rätt skakiga tider, men jag kommer inte försöka tajma, lite Buffett-stil. Däremot så tror jag det är bra idé att hålla sig borta från grejer som man vet kommer behöva nyemissioner framöver. För att bli det riktig kurskollaps, då finns det två scenarier för de här nyemissionsbolagen. Antingen så tar de in pengar på väldigt låga nivåer, späder ut värdet i bolaget och det blir mycket mindre värt. Eller nummer två, ingen vill investera i bolagen och de går i konken. Och där kan man ju faktiskt hamna med vissa av de här bolagen som nästan haft som affärsidé att göra nya emissioner de senaste 5 åren, inte varit nära lönsamhet och egentligen bara kommit med tomma löften hela tiden.
Mm. Och inte bara då bolag som plockar in pengar på nytt, utan även bolag som förvärvar med nytt kapital är väl också ganska vettigt att vara lite skeptisk till.
Ja, det här multipelarbitraget blir ju mindre värt helt plötsligt.
Exakt så.
Och då kommer man nog mer börja kolla på, ja, vad är den organiska tillväxten? Oj, den ligger på 0%. Ja, då kanske de inte ska ha P50 som vissa bolag har. Och där tror jag en annan sektor man ska akta sig lite för. De här BRF, Nibe. Mm. De här bolagen som är över P50 och är extremt mycket sämre bolag än exempelvis Alphabet som har P17 ungefär. Så jag tycker att de här svenska verkstadsbolagen som har sprungit iväg i värderingen, där tror jag det finns lite minfält kvar att hitta.
Absolut.
Men sen tror jag också att det här kommer ju lite leda till väldigt bra köplägen på grund av passiva flöden. För de arbetar i båda hållen. Exempelvis ARK Innovation. Det är ju den här Cathie Wood-fonden, eller ETF-en då, som har gått extremt bra fram tills för ett år sedan. Och nu har den totalt kollapsat. Den är ner över 50% i år. Och det blir lite en självuppfyllande profetia, för att när spararna i ARK Innovation börjar få panik, då säljer de, och då måste den här ETF:en sälja sina innehav oavsett värdering. och då går de ner och då får fler folk panik och då måste ARK sälja ännu mer. Så att det blir en självuppfyllande profetia, och när man väl lyckas då hitta vissa bolag som bara med hjälp av passiva flöden har tryckts ner i botten men fortfarande är väldigt fina bolag, då kan man nog hitta guldklimpar som man kunde göra efter IT-kraschen 2003 när man exempelvis kunde köpa ett Amazon som hade gått ner över 90%.
Och för de som inte känner till ARK så är ju det kanske den mest extrema fonden i termer av att köpa bolag med väldigt, väldigt lång runway. Så att det är bolag som, ja, det är väl knappt några bolag i ARK Innovation som är lönsamma, men det är liksom förhoppningsbolag, och idén är då att de ska bli väldigt, väldigt stora om kanske 10-20 år. Så det är väl kanske lite motsatsen till Buffett skulle man kunna säga.
Ja, man ska ju komma ihåg att många av deras bolag var ju extremt övervärderade för något år sedan. Som när videobolaget Zoom handlades till price sales 124, alltså inte PE. Och även om jag absolut inte hade köpt ARKs ETF idag, så är min gissning att även för värdeinvesterare så kommer vissa av ARKs bolag sjunka så pass lågt på grund av passiva flöden att de blir värda att fiska upp. Och vissa av bolagen är helt klart fina bolag. Det som talar för att det här inte har skett ännu dock, att det här läget har infunnit sig, det är att förra tisdagen hade ARK faktiskt det största inflödet till sin ETF det senaste året. Och det brukar ju vara så att botten är lite större nedåtrender och infinner sig när det är panikförsäljning, och där är vi ju definitivt inte nu när folk fortfarande är förhoppningsfulla och fortfarande öser in pengar i ARK trots allt. Så att jag tror inte botten är här ännu om jag skulle gissa, men jag tror att när den väl inträffar så kommer det finnas väldigt fina lägen för den långsiktiga investeraren. Men nu i veckan så hade vi också The Great Flash Crash av 2022. Vad gjorde du då, Peter?
Jag var ju faktiskt på Wall Street när flashcrashen skedde. Så vi skojade lite om det. Och sa att här sitter ju han, tradern som har skapat den här flashcrashen. Så han kommer väl ut med tangentbordet här och en sån här klassisk amerikansk box med sina prylar snart. Men sen så läste vi ju att det var faktiskt London-desken. Det var där det hade skett helt enkelt. Att det var en trader som hade missat på någon decimal. Och så blev det otroligt mycket säljflöden som hade triggat massa då algosar och så vidare. Det var väl det som skedde.
Ja, det var ju riktigt sjukt. Jag var ju på en ohyggligt tuff svensexa-helg den här helgen innan, och så på måndagen så vaknar jag upp vid 12-tiden.
Ja.
Och så ser jag hur liksom så folk skriver nibaget ner 20%, och så går jag in och på börsen och kollar, så är det 1% ner, jag fattar ingenting. Men då inser jag att på förmiddagen där så hade det varit den här flashcrashen, ner 7% för index på någon minut och sen så upp lika mycket nästan på någon minut igen. Den extremt duktiga slummertradern som man är hade ju en köporder inne på note på 190. Som jag lyckades fiska upp, och sen när man vaknar så var kursen i 205.
Ja, men vad trevligt.
Ja, det är lite nya strategin. Ligga och sova till 12, det är de bästa grejerna händer.
Ja, men snyggt.
Ja, men tackar. Annars en sektor som jag tror på mycket nu, som är min största egentligen, det är bettingbolagen. Och där hade vi ju rapport av Betsson för ett tag sedan. Och jag tycker att det var väldigt imponerande. De ökade omsättningen trots att de har tappat Holland, vilket Kindred också gjorde, men det har ju slått extremt mycket hårdare mot Kindred än mot Betsson. Betsson har ju mycket tillväxt exempelvis Latinamerika och liknande. Och anledningen till att jag tycker att den här sektorn ser väldigt intressant ut är för att multiplarna är väldigt låga just nu. Betsson har EV/EBIT 8, samtidigt som det här är ju en marknad som har en underliggande stark tillväxt. Och sen så kommer det regleringar som slår undan benen på bolagen, då åker de ner. Det är ofta då det är ganska köpvärt. Och sen kommer det här tillbaka med att det är en global tillväxt som sker. Kurserna går upp. Och sen kommer någonting som slår undan benen igen. Och nu har ju benen slagits undan. Betsson har tryckts ner ordentligt. Men man har ju fortfarande den här fina tillväxten i grunden. Man har direktavkastning på nästan 7% och en väldigt låg värdering. Och sen när det kommer till affiliatebolagen som Catena Media och RakeTech, där är jag faktiskt ännu mer bullish. För att där har man ju USA-storyn intakt. När det kommer till USA så, som många vet, så håller de på att reglera upp nu. Man kan börja spela online, vilket man inte har kunnat tidigare. Problemet där är att bolag som DraftKings och liknande, de kastar ju pengar omkring sig på marknadsföring för att få in kunder. Så att operatörer, alltså de som har hemsidorna som Kindred och liknande, för dem är det ju väldigt svårt att få lönsamhet, för man måste konkurrera med den här galna spenderingen som DraftKings
kör. De körde faktiskt marketing på Times Square till och med. Jag tycker det är lite spännande just med iGaming, det du pratade om, det här med regleringar också, för det är ofta någonting som trycker ner multiplarna. Men det går ju också vrida regleringarna till någon form av bullargument. Om det är börsnoterade etablerade bolag som också liksom är publika med siffrorna, så är det också någonting som är bra för sektorn i stort. Det påminner ju lite om till exempel Philip Morris och sådana här bolag som Lynch köpte back in the day. Det vill säga ett cigarettbolag eller tobaksbolag. Och där kan man väl ändå hävda att regleringar kanske inte alltid är bra för sådana bolag, men det finns också ett argument för att det faktiskt är bra. För att det är tufft för nya aktörer att komma in på marknaden.
Exakt, det är lite min tanke med Evolution faktiskt. Alltså de har ingen supermot egentligen, men de har en överlägsen produkt och jättehöga marginaler. Jag tror att anledningen till att många inte vill ge sig in där, det är för att det inte är någon ESG-stämpel på det egentligen.
Precis, ingen ESG-stämpel och väldigt tufft regulatoriskt.
Och det är ju lite vad man säger på oljebolagen idag också. Anledningen till att oljepriset är extremt högt, de får extremt fina kassaflöden, det är ju för att det är ju inte så många som vill syssla med den branschen. För då blir man stämplad som en miljömarodör i media.
Jag tror det var Todd Haushalter faktiskt som sa det själv. Alltså produktchefen på Evolution. Som sa att det är väldigt få liksom Stanford-studenter som drömmer om att revolutionera iGaming. Liksom. Just av den anledningen som du nämner.
Ja, men det kan jag fatta verkligen. Det leder ju lite in på det här med, som jag pratade om, att det kan vara lite tufft för Kindred och DraftKings och liknande som är operatörer. Men de som är leverantörer som Evo, då, där har man ju väldigt fin tillväxt. Och exempelvis då Catena Media och RakeTech, det är ju affiliatesbolag, alltså att man slussar in användare till hemsidan där man spelar. Och det är ju en form av marknadsföring, och det är ju marknadsföring som de här bolagen kastar pengar på som DraftKings och liknande. Så jag tror att RakeTech och Catena Media kommer kunna ha en väldigt fin tillväxt i USA, samtidigt som multiplarna är väldigt låga. RakeTech har EV/EBIT 10, Catena Media har EBITDA 6. De hade en nedskrivning förra hösten, så att kolla på PL och EV/EBIT där blir lite missvisande. Men det är en spaning från min sida. Jag tror att där kan det bli fint framöver. Catena Media och RakeTech kommer med rapport snart. Jag väntar mig att RakeTechs rapport kanske är lite svagare, för de har en del verksamhet i Finland som har haft lite regleringar. Men ändå värt att hålla koll på de två bolagen, tycker jag.
Äger du någonting av dem?
Yes, jag äger Catena Media, Betsson och RakeTech. Och RakeTech är faktiskt tredje största innehavet jag har.
Så att, där ser man.
Det är en ganska, ganska tungt investerad sektor för min del. Och sen är det ju värt att komma ihåg också att Leo Vegas blir ju uppköpt nu i veckan. Och det blir ju det att när kassaflöden blir för billiga för den här typen av bolag, då kommer andra aktörer gå in och köpa dem. Och det är ju ofta med en stor premie. Så att den optionen finns ju i den här typen av bolag framöver. Förmodligen inte lika mycket i Catena Media och RakeTech, men i Betsson finns den definitivt där, även i Kindred. Och när det kommer till de här bolagen, framförallt RakeTech då kan jag tipsa om Market Makers. Hade ju faktiskt en podd där de gick igenom det senast nu i veckan. Förra veckan blev det när man lyssnade på det här. Och sen även min gamla kollega Rickard Engberg på Penser bevakar RakeTech, och han är duktig kille på iGaming. Så vill man läsa mer om RakeTech, då kan jag råda en att sitta och lyssna på Market Maker samtidigt som man sitter och läser Pensers analys om dem. Ytterligare ett av mina bolag har rapporterat, Transtema. Jag tycker att det ändå kan vara värt med en liten analysinsikt där. För att dagen innan så rapporterade ett bolag som heter Eltel, som gör lite samma sak som Transtema. Det Transtema gör är att de håller på med service och underhåll av exempelvis kommunikationsnät, och ska även göra med laddstationer nu. Och Eltel som rapporterade dagen innan, de sa att de hade haft en sämre lönsamhet under kvartalet på grund av Omikron, som gör att det var mycket sjukfrånvaro, och att drivmedelspriserna blivit högre. För både elbilar har ju, elen har ju gått upp som alla vet, och oljepriset. Så då sålde jag rätt mycket Transtema dagen innan, för jag väntade mig att samma sak skulle hända i Transtema nästa dag. Och exakt samma sak hände i Transtema nästa dag. De sa att det var höga drivmedelspriser, det var Omikron, och aktien gick ner ungefär 20%. Så att det är lite analystips till alla där ute, att kolla på konkurrenter som rapporterar innan ditt bolag rapporterar. Och leta efter grejer som kan appliceras på ditt egna bolag. Och ju mindre bolaget är, ju färre gör så här. När det kommer till stora bolagen, då är det många som gör det. Så då blir det ofta en direkt effekt när någon kommer med en rapport. Som en konkurrent, bla bla bla. Men för de mindre bolagen framförallt, där finns det mycket överavkastning att hitta på den vägen, tror jag.
Då kan man ju se också lite på handelsvolym och som du säger också på kursreaktion och titta om man har marknaden sett det här som stod i den här rapporten för bolag X till exempel.
Ja, och där är ju bettingbolagen också en bra sektor att göra det här, för att det blir ju ofta det att om Betsson går jättebra i Sverige, då går förmodligen Kindred hyfsat bra i Sverige också det kvartalet och liknande. Mm. Så att de lever ju lite i tanden när det kommer till sportboksmarginal och liknande. Sen så är det ju klart inte någon direkt överlappning. Det är inte så att det nödvändigtvis är så att det gått bra för Kindred för att det gått bra för Betsson. Men det är ändå en grej att värda hålla koll på. Ja, exakt. Veckodragningen måste vi avsluta med veckans sågning såklart. Och den går till alla kortsiktiga politiker som styrt det här landet senaste 20 åren och inte byggt ut elnätskapaciteten. Jag var ju analytiker för vindkraftsbolag på Penser bland annat. Och det är ju extremt mycket elproduktion i norra Sverige med mycket vindkraftparker och mycket vattenkraft. Men i södra Sverige behöver man använda elen. Och politikerna har inte byggt ut överföringskapaciteten mellan norra och södra Sverige. Och därför senast den här veckan så hade vi 9 gånger högre elpris i södra Sverige än i norra. Och det här är ingenting som kommer att ändras, i alla fall närmaste 5 åren. Ska det här ändras så behöver man antingen bygga ut det, vilket tar 5-10 år, eller bygga kärnkraft. Så att har ni bolag som klagar över högre elpriser med verksamhet i södra Sverige, så det är bara att inse att med allra största sannolikhet kommer det se likadant ut de närmaste åren.
Vi är ju fortfarande mitt i rapportperioden, Magnus, och hittills får man väl säga att det har varit både ris och ros bland bolagen som har rapporterat.
Ja, det har ju varit både positiva och negativa reaktioner, lite hela havet stormar, men ett verktyg som vi använder för att navigera i rapportperioden är Pinpoint.
Yes, Pinpoint Estimates är en öppen plattform som sammanställer förväntningar från en stor mängd investerare på börsnoterade bolag inför deras rapporter. Den fungerar så att vem som helst kan gå in på Pinpoints plattform och dela med sig av vad man har för förväntningar på till exempel omsättning och vinst inför sitt favoritbolags rapport. När man har gjort det så kommer det fina med Pinpoint, och det är att man då får ta del av alla andras förväntningar och det som kallas för Pinpoint-snittet. Vilket då är en samlad bild på vad marknaden förväntar sig inför bolagets rapport.
Precis, och Pinpoint-snittet kan man som investerare då bland annat använda sig av för att få en bild av vilka förväntningar som finns på de bolagen man är intresserad av. Man kan jämföra sina egna förväntningar mot resten av marknaden och på så sätt få ett benchmark mot själva rapportutfallet. Och i dagsläget så finns det cirka 130 bolag på Pinpoint, men inom en snar framtid kommer detta ökas till över 1000 noterade bolag.
Och nu kör ju Pinpoint en tävling som heter Kvartalets Pinpointare. Och där kan man vinna en årsprenumeration på Affärsvärlden Digital till ett värde av 5100 kronor. Och för att vara med i tävlingen så behöver du bara skapa ett konto på pinpointestimates.com om du inte redan har det. Och estimera på minst 5 valfria bolag som rapporterar innan den sista maj.
Yes, och alla kan vara med och tävla oavsett om man har aktier som intresse eller jobbar med det på heltid. Så gå in på pinpointestimates.com och estimera för att tävla.
Vi säger stort tack till dagens sponsor Pinpoint.
Det var lite dragning om vad som hänt i veckan. Men vi vill ju alla höra på Peters pilgrimsfärd till Omaha.
Såklart.
Hur var det, Peter?
Ja, det var helt fantastiskt. Det var ju, ja, det är ju 30 000 liksom Berkshire Hathaway och aktienördar som samlas i en ganska liten och ganska meningslös stad, skulle man kunna säga på andra sätt.
Ja, det blev lite som en finansnördfestival. Det är, ja, det är ju inte bara en stämma där det sitter 100 personer i publiken.
Nej, precis. Alltså, det är många som är där hela veckan. Och det kallas ju av alla locals där, så kallas det ju för Berkshire Week. Så att det är liksom folk från hela världen som vallfärdar till lilla Omaha, som bara springer runt i stan och träffar varandra och dricker bärs och pratar finans. Så det var helt fantastiskt, verkligen.
Vad var det starkaste minnet från Omaha-vistelsen?
Det starkaste minnet var nog när Charlie och Warren går ut på scen, eller Charlie rullar ut på scen i sin rullstol. Och innan de ens har hunnit sagt någonting så ställer sig hela arenan, 30 000 pers, och bara applåderar. Ganska länge också, det var väl kanske i en minut. Och då var det verkligen så här gåshud. Det var liksom första gången man fick se dem live, och sen så förstod man verkligen hur stora och betydelsefulla de är i branschen.
Ja, det är ju några länders BNP som satt där uppe och presenterade i värde.
Ja, men det är det ju verkligen. Och sen så var ju Bill Gates och Tim Cook och Buffett-familjen, Greg Abel och det var massa häftigt folk på plats. Massa förvaltare också, Dennis Hong och Fred Liu som jag är stort fan av. Morgan Housel, Jeff Graham som vi hamnade på en husfest hos. Och så var det lite svenskar som vi träffade också, lite finnar. Vi var ute på en barrunda med finska finanstwitter. De sa själva att det var motsvarigheten till professor kalkyl och matematiken i Finland. Och för de som inte känner till det så är ju Berkshire Hathaway världens största investmentbolag och världens sjunde största bolag sett till börsvärde. Och det är ju Warren Buffetts då investeringskonglomerat då, som han har rattat sedan 1965. Och det är faktiskt så att på bara att placera kapital så är det här bolaget faktiskt större än Facebook sett i börsvärde. Vilket är ganska galet.
Men hur började hela Berkshire-grejen egentligen?
Det började med att vi hade en väldigt lång resa dit. Vi var väl vakna i, eller jag var vaken i kanske 30 timmar i sträck. Så vi flög ju först till Helsingfors och sen så flög vi vidare till Chicago. Och sen så bilade vi 7 timmar efter att vi hade suttit i ett plan i typ 12 timmar. Bilfärden på väg till Omaha så fick jag dra det tunga lasset och köra och de fick turas om och sova helt enkelt. Och sen så regnade det jättemycket när vi kom dit och vi blev lite oroliga för det regnade och blixtrade hur mycket som helst. Jag har knappt sett så mycket blixtar i hela mitt liv. Men hur som helst var det fint väder dagen efter när vi vaknade. Och då började vi med Buffetts commute som det kallas. Vi började liksom titta på Buffetts hus och åkte den här sträckan som han har kört i 60 år nu. Har han kört samma sträcka från huset till kontoret i Omaha.
Och ni förbereder den här McDonald's, han brukar ta in på det också.
Yes, såklart. Så att vi besökte även McDonald's och körde drive-in-en också. Och huset var ju, det var rätt speciellt för det var faktiskt ingen på plats när vi var där. Så att vi var liksom helt själva och det är ändå 30 000 fans i stan tänkte vi, så det var ju lite konstigt. Sen fick vi reda på att det var inga kineser som var på det här årets event för att det är lockdowns i Kina. Så vanligtvis brukar det vara 20 000 kineser. Så att hade det inte varit för de lockdownsen i Kina så hade det nog varit publikrekord faktiskt, trodde de. Det var en upplevelse verkligen att se huset faktiskt. Det var ju också Axis-kameror, vilket var lite roligt. Det är ju ett svenskt bolag.
Lunda-företaget.
Ja, exakt. Så att det är ju Martin Gren som har startat det bolaget som nu har Gren-specialisten, investmentbolaget. De har väl bara på den noterade portföljen tror jag. Kanske 3 miljarder eller någonting i värde. Så att det börjar bli ett ganska stort investmentbolag faktiskt. Men hur som helst, det var lite kul att ha med framförallt Oliver då som är verkligen supernördig. Han var ju absolut värst av oss. Som då ser sådana här saker hela tiden. Och bara, ja men där är ju en Axis-kamera, shit vad coolt liksom.
Och hur är själva, om man ska, för de som inte känner till Berkshires historia. Hur grundades hela alltet liksom?
Alltså det hela började väl med att Warrens då farfars far flyttade till Omaha från New York. Det var ju efter American Civil War när Abraham Lincoln gjorde så att Omaha skulle bli headquarter för Union Pacific Railroads. Vilket faktiskt idag också är operativt och USAs näst största railroad-företag tror jag. Med ett market cap på typ 145 miljarder dollar. Men det var då egentligen Buffett-familjen flyttade till Omaha. Och Warrens farfars far då, han startade även en matbutik i Omaha. Samma matbutik som både Charlie och Warren senare skulle jobba på som tonåringar. Men de träffades ju inte förrän de var 29 respektive 35. Alltså Charlie och Warren då som har styrt Berkshire Hathaway. Warren startade i Berkshire, eller köpte Berkshire och startade investmentbolaget då 1965. Och sen så är det också lite roliga stories att Warrens föräldrar träffades ju på ett newspaperbolag. Och sen så har du den här railroad-kopplingen också till Union Pacific, för Berkshire är ju ganska kända idag för just railroads. Det är faktiskt Berkshire som äger det största railroadbolaget i USA idag och det är Burlington Northern Santa Fe.
Och Union Pacific är verksamma i Omaha.
Ja, precis. Så att det finns lite sådana roliga connections.
Men det går ju lite hand i hand med det här som både aktieentreprenören och Petter Hedborg sa när de var här, att own what you know. Och man märker lite det att grejerna som var lite stora, där Warren Buffett växte upp, de har också blivit väldigt betydelsefulla. För visst höll han på med försäkring också som...
Precis, precis. Och där har vi också en rolig anekdot för Warrens pappa. Han jobbade ju som försäkringssäljare innan han blev stockbroker. Så att då har du ju hela cirkeln att den sluts där. Du har newspapers, du har railroads, du har stockbroker och sen så även insurance. Och Berkshire är väl kanske mest känt för just försäkringsbolag.
Det är ju Geico där som har gett superfina kassaflöden under extremt lång tid för honom.
Precis, och Geico köpte han ju redan första gången när han var 20 tror jag. När han hade träffat Ben Graham i New York.
Ja, hur kom han i kontakt med Graham? Vad var den bakgrunden?
Ja, men då hade ju Buffett pluggat på Wharton. Som är liksom kanske den högst ansedda business schoolen i hela världen. Han fick jättebra betyg. Han har ju alltid varit supersmart. Dock ville han ju inte plugga. Han ville ju bara göra business och investera pengar. Han började ju sin resa som entreprenör redan han var 6-7 år. Då köpte han läsk i Ernests matbutik och sen så gick han ju runt och sålde det för dubbla priset i Omaha och knackade dörr. Och så började han investera redan när han var 10 år och då läste han ju alla böcker i pappas kontor och då testade han ju fram tills han var 19 då innan han hade fått kontakt med Graham så testade han ju allt, vilket är ganska intressant. Så han testade teknisk analys, han testade liksom att handla på kortsiktiga triggers, penny stocks, han ska liksom ha gjort allt möjligt. Men när han var 19 och hade pluggat på Wharton så läste han ju Intelligent Investor som då skriven av Ben Graham. Och då var det i kapitel 8 så läste han ju någonting som han faktiskt refererade till på stämman, vilket var lite kul. Och då upptäckte ju Warren att han hade bara gjort fel fram tills dess. Och det var ju, han sa faktiskt inte ordagrant vad det var han hade läst, men man kan anta att det handlade om att det var skillnad på värde och pris.
För vad är det Ben Graham liksom, vad är hans signum, vad är det för eftermäle han har gett till aktievärlden?
Ja, Ben Graham benämns ju ofta som fadern av värdeinvestering och det som är hans liksom key takeaways kan man säga från Security Analysis och Intelligent Investor, det är ju just Mr. Market som är en metafor till att marknaden har humörsvängningar. Och att det också därför uppstår köplägen. För att bara på marknadspsykologi och sentiment så uppstår det hela tiden felprissättningar. Så att du har den aspekten och sen så han vidareutvecklade DCF-en skulle man kunna säga.
Ja, exakt. Kassaflödesanalys.
Exakt så.
Så egentligen hur mycket kassaflöden kommer bolagen dra in framöver? Och är då de kassaflödena större än vad bolaget är värt? Då är det förmodligen köpvärt.
Exakt så, att du värderar ett bolag på cashflow. Så att du tittar inte på aktiekursen utan... Det är skillnad på aktie och bolag och du ska fokusera på att värdera bolaget. Så det skulle man kunna säga är Grahams key takeaways eller hans key insights. Och det var ju då helt enkelt som Warren blev värdeinvesterare också kan man säga. Och det är lite kul för Warren ansökte ju då efter de hade stängt application-fönstret så ansökte ju han till den här kursen på Columbia University med Ben Graham. Men han lyckades väl på något sätt snacka sig in där som han har gjort så många gånger innan det också.
Men det är väl lite signum av många framgångsrika personer att de skapar sin egen tur. Alltså egentligen, han skulle inte komma in om han varit en annan person. Kanske han bara säger, okej, jag kommer inte in, vad synd. Men nu var det Warren Buffett, då tjatade han sig in där och sen så blev han världens rikaste man.
Precis så. Och det är väldigt signifikant för Warren. Det finns massa sådana häftiga stories faktiskt. Och det var lite kul för vi besökte ju Columbia University när vi var i New York också. Och vi blev väldigt upprörda att det inte var något Ben Graham eller Buffett-monument där.
Ja, det är faktiskt dåligt.
Ja, väldigt dåligt. Hur som helst, när Warren pluggade på Columbia valde han att inte bo i dorms på campus. Han hyrde istället ett rum långt utanför stadskärnan för $1 per dag. Vilket säger ganska mycket om hans förståelse för pengars framtida värde när man compoundar det över tid. Och då ska det också tilläggas att Warren redan som 17-åring var dollarmiljonär inflationsjusterat. Och på den kursen så gick ju även Bill Ruane också, som då är grundaren av Sequoia-fonden. Och han startade faktiskt Sequoia när Buffett likviderade sitt partnership, som då var föregångaren till Berkshire Hathaway som han startade år 1956 när han flyttade tillbaka till Omaha från New York. Och när han likviderade det så rekommenderade han en förvaltare då till alla sina kunder han hade haft. Och det var då Bill Ruane och då startade han helt enkelt Sequoia. Då var han 26 år och då hade han jobbat några år på Grahams hedgefond i New York, Graham och Newman som den hette. och Warren erbjöds faktiskt att bli partner och ta över ansvaret för fonden, men då chockade Warren Graham genom att tacka nej för att han då hellre ville göra något eget, och det ville han göra i Omaha. Och det var faktiskt väldigt olikt Warren att han vid tillfället också tänkte gå i pension och förvalta det kapital som han redan hade ackumulerat fram tills dess. Men han kunde inte sitta still särskilt länge. Så bara några månader efter då så startade han istället då The Buffett Partnership och började genom bolaget placera pengar för släkt, vänner och grannar då primärt i starten. Och det här gjorde han då nästan i 10 år, och han krossade ju index fullständigt. Och sen då år 1965 då så köpte han Berkshire Hathaway och startade då det som idag är världens 7:e största bolag sett till market cap. Så det är väl lite bakgrund kring hur Berkshire liksom blev Berkshire, eller hur Warren blev Warren.
Så hur var stämman? Det är ju imponerande att de gamla gobbarna kan sitta där i 6 timmar och hålla på. När man kollar på Biden kan han ju knappt hålla en presskonferens i 30 minuter utan att börja sväva iväg.
Nej, exakt. Det var ju dag två för oss i Omaha, och vi hade ju varit på en barrunda dagen innan med de här finnarna som vi träffade då. Och finnarna var ju riktigt hardcore. De ställde sig faktiskt i kön redan vid 3. För det var en i det gänget som hade varit på stämman, jag tror det var 3 gånger innan. Och han sa att det är väldigt vettigt att vara där väldigt tidigt. För att man skulle få bra platser helt enkelt. Men då kände vi ju inte till att kineserna inte var på plats. Så att med facit i hand så hade vi nog faktiskt kunnat börja köa lite senare.
Så ni hade kunnat ta några extra öl kvällen innan? Och...
Exakt, och sovit lite längre framförallt kanske. Vi gick upp vid 3 och vi var väl i kön vid 3:20 tror jag. Och vi var väl kanske, det kanske var 200 pers där innan oss eller någonting. Och det var ganska sjukt, för det var ju folk i kön som köade bara för att sälja sina köplatser för 5000 kronor.
Oj, vad kostade det för er att komma till stämman?
Ingenting.
Ja, okay,
så du behöver bara visa upp ditt pass och ägarskap i Berkshire, så får du credentials. Mm. Men stämman var ju väldigt häftig. Det är också väldigt coolt att alla bara springer in när dörrarna öppnas, och så står alla vakter och skriker please walk, please walk.
Det är lite som Black Friday på Walmart.
Ja, men lite så. Men det är ingen som lyssnar på det, alla bara springer in ändå. Mm. Och vi fick ju superbra platser. Det var jag som tog på mig löparrollen, så att jag laddade upp ordentligt och sprang in och fixade bra platser. Och då hamnade vi precis bredvid scenen, så vi hade en jättebra view ner mot Tim Cook och Bill Gates och alla liksom storfräsare som var på plats också. Och såklart också Warren och Charlie som satt på scen. Och stämman var väl, den var väldigt intressant. Det avgörs ju mycket på frågorna som kommer in också, alltså kvaliteten på själva stämman. Och de var väl lite av blandad nivå skulle jag vilja hävda. Men vissa frågor var spännande, till exempel en fråga som Warren fick på marknadstiming. Det var lite det vi pratade om innan. Och han fortsätter ju bara säga att han tittar ingenting på makro, de har ingen åsikt, de kan ingenting om makro. De är ju väldigt ödmjuka fast de är otroligt skarpa.
Mm.
Och det tycker jag också som investerare att man ändå kan faktiskt ta med sig det, att det är väldigt, väldigt många duktiga investerare. Till exempel Warren och Charlie, Peter Lynch, Nassim Taleb, Philip Fisher. Du har liksom otroligt många investerarlegendarer som hävdar att de har ingen edge och de kan ingenting om makro. Och det har jag applicerat själv i min approach. Jag kör ju mycket på time in the market beats timing the market, för att citera Lynch då.
Det är ju svårt, för det kan ju komma game changers som är så svåra att se. Det kan ju komma krig, en corona, andra uttalanden från centralbankerna, och sen så ska man inte glömma bort heller psykologin i det hela. Även om du får helt rätt i makron så kanske det bara fortsätter springa iväg uppåt som det gjorde under IT-yran till exempel. Så du ligger kort, du har rätt, men du får fel.
Precis så, och alltså, även om du har rätt på caset, alltså ett bolag, om du ska väva in makroåsikter och om du ska vikta upp makro i din tes, så finns ju också risken att du faktiskt har rätt om bolaget men du får fel ändå, för att du väger in andra variabler helt enkelt. Och jag tror också att många...
Som man inte riktigt har koll på.
Som man inte riktigt har koll på. Och då tror jag också att analysprocessen, jag upplever ju det själv i alla fall, att det blir alldeles för brett. Och det är ju mer rationellt att satsa på någonting där du har hög probabilitet att ha rätt, än att försöka bli på någonting där du har ganska låg probabilitet att ha rätt.
Nej, men absolut. Nej, men vissa är ju duktiga på makro, då är det bara att köra på det. Men håll till det du kan. Det är ju ett väldigt viktigt tips som går igenom allting när det kommer till aktier.
Exakt så, alltså att man ska hitta sin edge, vad man själv är bra på, vad man själv tycker är kul också framförallt, tycker jag är en viktig aspekt. Och framförallt också att man förstår, alltså man ska förstå det man gör och det man köper helt enkelt. Och det är också ett Lynch-citat, know what you own and why you own it. Det är väldigt vettigt att applicera när man investerar, tycker jag.
Definitivt.
Men några nyckel-takeaways, det var väl också köpet av Activision.
Det var det han fick lite skit för Warren, för att han skulle ha varit insider som köpte precis innan Microsoft gick ut med att de var intresserade av att köpa bolaget.
Precis, nu tror jag inte att Warren visste om det innan. Det känns som att han har ju alltid agerat med väldigt, väldigt hög etik och moral. Sen kan man också se det som att Warren skulle kunna göra en sån grej för att han är Warren. För att han har så pass starkt brand och många tror på honom. För hade till exempel Goldman gjort samma sak, då hade de ju blivit svartmålade. Alltså, verkligen.
Ja, men för det är väl, alltså Warren har ju ett extremt bra rykte. Det var väl precis under finanskrisen, så var det någon bank som totalt hade klantat bort sig. Och då gick Warren in där som styrelseledamot. Och det var ju en stor faktor till varför han gjorde det. Det var för att bygga upp förtroendet. För att förtroendet var borta, man ville liksom inte ha bankrun, man var rädd för att allting skulle stängas ner. Men kommer Warren in, då är det, ja men okej. Här har vi en ärlig man som står för vad han säger.
Precis, och det klippet visade de faktiskt innan stämman. För innan stämman så körde de en video som bara visas för de som har tagit sig dit och som är på plats. Och då visade de det klippet när Warren sitter där och så säger han ju: "If you lose money for the firm, I will be understanding. If you lose a shred of reputation for the firm, I will be ruthless."
Ärlighet var längst.
Exakt. Men som sagt, Activision var väldigt spännande. Det var också lite olikt Warren och olikt Berkshire, tycker jag. För det kändes som att det var ju lite så arbitrageaffär att de hoppas att förvärvet ska gå igenom. Och Warren sa ju att Microsoft, de har ju kommunicerat att de vill köpa Activision. De har pengarna och det enda som kan stoppa det är regulatorerna och antitrust, helt enkelt. Och då satt ju Gates väldigt nöjd och nickade glatt när Warren sa att Microsoft har pengarna. Det var lite häftigt att se det live.
Ja, men jag kan tänka mig det.
Mm. Annars så köpte de ju också equities, som vi pratade om. Alltså de köpte aktier för 50 miljarder dollar i kvartalet, vilket är såklart extremt mycket. Och ett klassiskt Berkshire move, att de köper när risksentimentet försvinner och folk inte vill köpa aktier, så är de greedy helt enkelt när andra är fearful.
Exakt, och lite det vi pratade om innan med billiga kassaflöden, för de har ju köpt rätt mycket olja nu på sistone. Och det är ju verkligen på grund av det. En avskydd sektor många tidigare, och nu blir kassaflödena väldigt fina.
Precis, och de köpte ju faktiskt, de ökade ju även i ett oljebolag, Occidental. Vilket också känns lite så här smått olikt Berkshire egentligen. Ofta så har de ju ändå riktat in sig på compounders, framförallt då med inspiration från Charlie. Så.
Ja, men exakt, råvaror är det. Det är ju väldigt cykliskt och variabler utanför bolagets kontroll som styr väldigt mycket.
Precis, precis. Sen ökade de ju även Apple med 600 miljoner dollar. Och Apple sålde de ju faktiskt lite förra året, så det var också lite intressant. Och Apple är ju redan så otroligt stor del av deras portfölj. Alltså Berkshire och Warren och Charlie har ju också alltid varit kända för att de koncentrerar portföljen väldigt mycket.
Ja, vad har de i Apple nu? Är det inte typ 40% eller något sånt?
Ungefär 40% av portföljen i Apple. Och det är ingen liten portfölj de sitter på. Men det är också intressant, tycker jag, att det här med koncentration, det kan man ju prata väldigt mycket om. Det är väldigt svårt att kvantifiera exakt hur många bolag som man bör ha eller som är någon form av optimum för din riskjusterade avkastning. Men för mig så tycker jag också att det är väldigt rimligt att koncentrera portföljen mot sina starkaste bets. Och det har jag väl vågat göra nu med några års erfarenhet. Alltså när jag började investera så hade jag väl kanske 30 bolag. Nu sitter jag på 5 bolag. Så att jag verkligen gradvis blivit mindre och mindre bolag, och jag har blivit mer och mer konfident i att ta size på mina största och mina bästa idéer.
Ja, men det funkar ju lite med investering som en omvänd julgran nästan. Man börjar i början och då bör du köra en indexfond. För att när du börjar så är du inte bra på aktier. Många tror ju man är det. Man kan ha lite lycka, men man är det inte. Jag var inte det. Ingen är när man börjar. Men sen så ju mer du kan, ju mer kan man smalna av det till få innehav.
Precis så. Och en annan grej från stämman var ju när de pratade om bitcoin, det fick de ju såklart en fråga på.
Såklart.
Och då körde ju Warren en ganska lång utläggning om det och sa att han hade inte köpt alla bitcoin i hela världen för 25 dollar.
Oj, oj, oj. Handsken är kastad.
Och så ursäktade han sig och sa att nu blir nog väldigt många upprörda här. Men det var faktiskt Charlie som var mest negativ, så ni får hacka på honom. Charlie pratade väl i en minut om bitcoin också och sa att han har ju ofta kallat det för rat poison tidigare.
Men det är lite intressant på tal om bubblor, NFTs. allmänt. Jag såg någon graf på att de är ner 92% från toppen nu. Och det är ju mer än vad Nasdaq var ner under IT-bubblan. Man kan ju diskutera om det finns värde i bitcoins eller ej, men de här bilderna på liksom apor som går för flera miljoner kronor, det kan ju inte vara en bra affär när man bara kan kopiera det och klistra in det själv.
Precis, och det blir så himla oförutsägbart. Det är det Warren och Charlie hela tiden kommer tillbaka till. För att hur ska du sätta ett värde på någonting som inte producerar någonting? Alltså det är det som är hela liksom tanken bakom investering i aktier, att du köper kassaflöden.
Exakt, annars blir det ju spekulation, inte investering.
Precis så, och då blir det bara en spekulation, för du kan helt omöjligt sätta ett värde, till exempel på en bitcoin. Och samma sak med NFTs såklart.
Ja.
Och när du inte kan sätta ett värde på det, så begriper inte jag riktigt heller hur du liksom hänger med när det då går ner 50%. Det måste vara otroligt tufft, för du har ingen tes på vad det här skulle kunna vara värt. Det enda är att du har köpt det i hopp om att någon ska betala mer i framtiden. Men det finns ju en väldigt hög sannolikhet att en bild på en apa, att liksom det, ja, det är kanske ingen som vill betala några miljoner dollar för den här apan liksom i framtiden.
Alltså jag tror att NFTs, det är ju non-fungible tokens. Så det är ju att du köper någonting digitalt som ingen kan ha en kopia av.
Ja, exakt.
Och när det kommer till de här bilderna då, på exempelvis apor, då är det ju bara att du har en stämpel egentligen på att det är din NFT. Det är din bild. Men vem som helst kan ju bara ta en skärmdump och så har de bilden. Jag tror att i framtiden så kommer det säkert kunna vara så att det finns NFT som kommer att vara värt någonting. Man är det metaverse, man kanske är i något spel och så kan du köpa liksom ett hus på blockkedjan om då spelet är uppbyggt på blockkedjan och så vidare. Men nu i början så är det bara galenskap.
Mm.
De här aporna, det är bara bilder liksom.
Precis. Men annars på stämman så var det också häftigt, för att atmosfären var ju så otroligt häftig. För alla är ju så otroligt hängivna Berkshire-fans såklart som har tagit sig dit. Och så var det ju även såklart Bill Gates, Tim Cook, som jag också fick ta en selfie med. Vilket jag är väldigt nöjd över.
Ja, den var fin.
Ja.
Finns att hitta på Twitter, på Matematikon.
Ja, exakt. Morgan Housel och Chuck Acker, Fred Lee och Dennis Hong, Li Lu var där också. Guy Spear, William Green, Jeff Graham. Jag tror jag sa det innan att vi hamnade på ett house party hemma hos Jeff. Och det var faktiskt ett gäng från Sverige som jobbar på Redeye. Och som har podden Investing by the Books by Redeye. Som vi träffade också i Omaha, och då fixade de in oss på den husfesten. Och där träffade vi även Johannes Arnold, som har en New York-baserad fond som heter Nordstern Capital. Och det är rätt kul, för det är en ganska Sverige-fokuserad fond. Han har ju skrivit mycket om både Evolution och Embracer.
Och han är amerikan väl?
Han är tysk, men flyttade till New York, pluggade Columbia och startade upp sin egen investeringslåda och har nu kontor på Manhattan bredvid Grand Central. Det var lite kul, jag började prata med han helt slumpmässigt, och så frågar man ju såklart, men vad gör du för någonting? Och då sa han, men jag har en fond, Nordstern Capital, och då tänkte jag, vänta nu, Nordstern, det här har jag hört. Och så visade det sig att vi hade ju till och med skrivit i DM, alltså både jag och Johannes, och även Oliver och Johannes har ju chattat liksom tidigare.
Så liten värld.
Springer man på han i Omaha liksom. Så att vi klickade väldigt bra, och det blev några drinkar lite senare. Vi stack med han till Hilton. Och på Hilton så satt ju Li Lu, William Green och Guy Spear. Och Li Lu är ju en av de absolut största i hela branschen. Det är ju lite av Charlie Mungers vänstra hand kan man säga, om Warren Buffett är hans högra hand.
Och vad sa Mr. Johannes om Embracer och Evolution då?
Embracer är hans största bolag, så han pratade sig väldigt varm om både Embracer och Evolution. Men han var väldigt bullish på Embracer just nu.
Ja, men intressant. Där har ju multiplarna verkligen kommit ner.
Exakt, och det var det han sa nu, att alltså, det är så pass kvalitativt bolag till så pass billiga multiplar. Det var väl lite liksom hans conclusion. Och vi fick faktiskt en inbjudan också av Johannes att komma hem till han och hans familj och dricka lite drinkar när vi var i New York. Men vi hade ett ganska tajt schema, så det blev faktiskt att vi inte tog den inbjudan.
Riktig kontaktknytare där borta.
Jo, men verkligen, och det är ju det som är så himla häftigt med eventet, att du träffar alltså verkligen finansnördar och fondförvaltare och riskkapitalister överallt, och alla liksom, alla är så pratglada, alla är där för att knyta kontakter, och det är bara liksom så otroligt häftig atmosfär. Så att det är verkligen the place to be för att knyta kontakter.
Så du rekommenderar resan?
Oh ja. Vi har väl redan sagt, jag och Oliver, att vi kommer åka nästa år. Men då blir det Omaha, och sen så blir det LA efter istället för New York.
Ooh.
Det var ju sista dagen i Omaha. Så att vi flög vidare till New York dagen efter. Och New York var ju också väldigt häftigt såklart. Och på planet dit så hamnade man ju såklart bredvid en Wall Street-analytiker. Och vi började prata lite Swedish Match och Embrace the Revolution. Så han tog mina kontaktuppgifter.
Kontaktknyta. Deluxe.
Tobias hamnade bredvid någon författare och fick ett signerat exemplar av hans bok som heter Early Bird. Och så var det helt fullt med Berkshire merch på planet. Så att när man gick igenom så satt ju alla med Berkshire kapsar och Berkshire tröjor. Och... alltså det var bara så otroligt häftig atmosfär. Och i New York så gjorde vi också massa nördigheter. Vi besökte ju Colombia som jag berättade om tidigare. Vi besökte D.E. Shaw som var hedgefonden som Bezos jobbade på innan han startade Amazon 1994. Vi var på NYU faktiskt. Vi var i Greenwich Village egentligen för att kolla lite Dylan-grejer. Och så sprang vi på NYU helt slumpmässigt. Och det är faktiskt där Aswata Modaran jobbar som professor.
Mm, din favorit väl?
Ja, precis. Så att, då gick jag ju in och kollade med vakten om Aswat var på plats. Så ringde han upp till Aswat. Men då möttes vi av telefonsvararen och så berättade, eller telefonsvararen då, så sa ju Damodaran att han var på ett sabbatical year. Så att han var inte på plats tyvärr.
Mm-hmm. Men han är ju någon man kan rekommendera annars. Om man vill lära sig om värdering och finans så har han ju jättebra videos på YouTube som är gratis.
Oh ja, det är väl kanske en av de absolut bästa. Jag kan väl tycka att han kanske är lite väl teoretisk ibland för min smak.
Ja, för en nybörjare så är det absolut inget. På min master när jag läste det, Corporate Finance, då hade vi ju en lärobok från honom.
Mm.
Så att det är ju ganska hög nivå, men han är ju jäkligt skarp på det.
Ja, men verkligen. Verkligen.
Okej, så sammanfattningsvis Peter, vad är ditt intryck av resan?
Det är att det var faktiskt långt över förväntan och då hade jag inte ens låga förväntningar från start. Jag var helt såld på både USA och Berkshire-eventet. Jag kan absolut tänka mig åka dit igen som jag sa tidigare. Och primärt också för att nätverka, för man träffar så otroligt spännande och drivna människor där i rätt kontext. Alltså bara finansnördar. Så ja, det blir väl någon form av sammanfattning.
Nice. Och ska man sammanfatta avsnittet och veckan som har gått så kan man väl säga att det är ett riktigt minfält där ute. Aktier åker på det ordentligt även när det bara är halvdåliga rapporter. Börsen gick ner 5% i torsdags och som sagt, det kommer ju komma väldigt fina lägen för kvalitetsbolag som åker ner även om de kanske inte borde göra det. Sen hur det kommer gå under resten av året, det är svårt att säga. Många orosmoln på himlen. Men gör en ordentlig analys, hitta rätt bolag och sen när läget uppstår, var inte rädd att hålla i.
Precis, och härifrån så är vi väl överens om att det är en stockpickers market, eller hur?
Exakt, nu börjar den äntligen. Allting har gått ner, men nu ska vissa grejer kanske gå upp.
Bra tider.
Tack så mycket, vi ses nästa vecka. Ha det fint.
Tack så mycket.
Inget som har sagts i den här podden är rådgivning eller rekommendationer. Eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden. Gör alltid din egen analys och alla aktier är förknippade med risk.